I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, alleman, bröta på studion.
Hallå, hallå, Inna Lundström och välkommen till Bröta på studion.
Tack så mycket, Christian Weder.
Det känns väl underbart, vi sitter här ju i, det är ju den magnifika Göteborgspostens studion. Den är ju, ja, vad kan det vara, 700-800 kvadratmeter. Det finns vattenfall, det finns levande flamingos. Det är uniformerat tjänstefolk som serverar oss små drinkar med paraplyer i. Och i mitten av detta sitter vi och ska försöka att vara briljanta.
Ja, men precis. Och under de här svåra förutsättningarna.
Ja. Eller också sitter vi i ett litet bås som är så litet att vi måste öppna. Det var 20 minuter för att byta ut luften.
Så kan det vara. Men jag tycker att i, särskilt i den här säsongen av Bröta på, när vi håller på att diskutera vilka presenter vi vill ge göteborgarna, då tycker jag att vi ska tillåta oss att vara extra visionära.
Det ska
så jag väljer att tro på Flamingostudion, trots att mina ögon registrerar att så inte är fallet.
Vi medlar detta här med till radioprojektledarna här i GP-huset att vi vill ha flamingo.
Ja, det vill vi.
Flamingos, heter det flamingos? Flamingor?
Tystgående flamingos, gärna.
Jag tänkte mera pluralformen.
Ja.
Nåväl, i alla fall, vi vill ha stora glamorösa fåglar och fri alkohol under inspelningarna framöver. Och kanske en liten gratifikation, en resa till Seychellen eller något liknande.
Ja, det låter trevligt.
Så att, för att visa att vi har gjort oss förtjänt av detta, så måste vi naturligtvis nu ta oss igenom den här säsongen. Vi har kommit till avsnitt 3.
Jajamän.
I denna jubileumssäsong. Mm. Göteborg fyller 400 år och vår målsättning är att vi nu faktiskt ska försöka att vi ska komma underfund med gemensamt vad som vore en lämplig födelsedagsgåva till Göteborg.
Precis.
Och det kan vara högt och lågt. Man skulle alltså, man kan rent praktiskt tänka sig att det kan vara allting ifrån ett par badtofflor till integration.
Ja, det kan vara
precis vad som helst.
Verkligen.
Hur vi sen ska paketera detta, som det heter numera. Ja, det är väl en egentligen en annan fråga. Och sen kommer ju också du att ställas inför några så kallade utmaningar här.
Precis.
En jubelutmaning.
Ja, den är jag väldigt peppad på varje avsnitt.
Ska vi börja med den direkt?
Ja, vi gör det. Alltså jag har ju det här. Jag vill ju någonstans. Någon gång ska jag ju sätta den på 3-poängsnivån. Men om vi bara ska köra reglerna lite snabbt då är det ju så att jag ska gissa på ett årtal. Visst är det så. Men du är så snäll, Christian. Så du har sagt att om årtalet som du syftar på, som du ger 3 ledtrådar utspridda under programmet för, där jag naturligtvis får mindre poäng ju fler ledtrådar jag får. Om det årtalet du tänker på ligger under 1600-talet, då får jag jassa med 50 år.
Jassa med 50 år, upp eller ner.
Så då kan jag säga 1625 och få rätt om det året du tänkte på var till exempel 1650 eller 1600 eller allt däremellan.
Just det.
Och om vi är inne på att nosa på 1700-talet, tänk inte att det nosade så gott då. Inga härliga dofter som jag associerar med 1700-talet. Mm. Men i så fall så räcker det med 25 år. Och sen kommer vi till 10 år på 1800-talet. Och på 1900-talet, då ska jag sätta det med 5.
Så är det. Så är det. Och du har ju faktiskt klarat alla dina uppdrag hittills.
Ja, det har jag. På enpoängsnivån ska sägas.
Men det är ändå storartat. Och det kommer alltså 3 olika poängnivåer här. Den första är 3-poängsnivån. Och jag skulle vilja hävda att idag är den väldigt svår på 3-poängsnivån.
Spännande.
Den lyder som följer. För 3 poäng ska Ina Lundström försöka pricka årtalet för följande påstående. Handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett göteborgskt tobaksspinneri.
Oj då.
Handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett göteborgskt tobaksspinneri.
Oj.
Det här blir något att fundera på.
Verkligen spännande. Jag sitter och, som bäst och försöker fundera på exakt vad tobaksspinneri är. Men jag antar väl att det är det som tar råvaran tobak och gör det till rökgrejen tobak.
Gissar jag.
Det låter väldigt proffsigt. Man gör det till rökgrejen.
Ja, rökgrejen, ja, tobak. Ja. Precis, från plantan till rökgrejen. Och det är, vi pratar ändå om namn som krokat och vi pratar om fenomen som privilegium. Och göteborgskt tobaksspinneri förutsätter ju att det inte fanns något innan. Så att det här är ju inte igår. Så mycket vet jag. Men hur långt tillbaka i tiden det väntar jag till 2-poängsnivån med att precisera.
Ja, du har ju kanske inte riktigt inhägnat detta årtal eller inskränkt din gissning så mycket ännu. Du säger, det enda vi vet är att det inte är igår.
Nej.
Utan det är tidigare.
Det är tidigare, precis.
Ja. Och jag kan säga att det är rätt.
Det
stämmer.
Jag får starka 1700-tals vibbar, men de vill jag absolut ha mer på benen.
Vi för har 1700-tals vibrationer här.
Ja, absolut.
Och, ja. Men vad är det för vibrationer vi har i dagens avsnitt då? Det här är ju...
Ja.
Du har ju haft en väldigt stark vision här när det gäller en del av... de gåvor som vi har föreställt oss att göteborgarna ska kunna få. Inte minst i den fråga som vi ska ventilera idag. Där vi har ju arbetsnamnet för dagens program är En park för Beda. Det är det. Och om jag har tolkat dig rätt så har du tagit visst intryck av det vi har kunnat se runt om i världen. Nämligen när man har... omdöpt eller gett nya namn till exempel till flygplatser och man har härjat lite grann i de offentliga rummen, man har plockat ner ytterstatyer och så vidare. Du är inte så radikal, du vill kanske inte plocka ner någonting eller plocka bort någonting.
Nej, jag vill kanske inte plocka ner. Jag känner lite så här Christian, att det finns ju massor utav parker och gator och torg och statyer i Göteborg som är uppförda för att vi ska minnas olika storartade personer, inte alltid göteborgare, obs. Men jag tycker att det är många som har hamnat utanför. Det är många som kanske skulle kunna få sig en liten staty som inte har fått sig någon staty. Sen tycker jag att kanske att det finns vissa som har gott om statyer på andra ställen i världen som kanske inte behöver ha statyer just i Göteborg eller parker eller gator eller torg och sådär, va? Så jag tycker nog att man skulle kunna titta lite på hur man skulle kunna få en ny svung för göteborgarna, att kanske en ny kärlek till en plats genom ett nytt namn. En liten ompaketering bara. Och då börjar man ju direkt tänka på Slottsskogen. För det är ett ställe vi göteborgare älskar.
Vi älskar att gå till Slottsskogen.
Vi är där hela tiden. Jag bor nära. Jag ser hur det vallfärdas dit. Men jag tycker namnet är inte riktigt... Det ger mig ingenting riktigt att ta på. För det första låter det som att det ligger i Stockholm. Och för andra så vet jag liksom inte varför den heter Slottsskogen. Jag kan inte dra en skön story om jag har en bekant från ett annat land som säger "Oh, the Slottsskog. Why is it called the Slottsskog?" Då kan jag bara dumt säga "I do not know, but here is observatoriet and it's very nice actually. Look at the painting here." Så att jag vill gärna ha något lite mer och jag tror inte jag är ensam i detta.
Slottsskogen, story. Nu ska du få en story om Slottsskogen.
Tack!
1994 skrev jag en liten promenadguide över Göteborg. Det var ett stockholmskt bokförlag som gav ut den här guiden. Jag tänker naturligtvis inte att namnge detta bokförlag, men jag kan säga att det börjar på R och slutar på Aben Prisma. För detta förträffliga förlag skrev jag ett långt kapitel om göteborgska parker och jag fick tillbaka den med vändande fax som det var på den tiden, och kapitlet var underkänt. Därför att förlagsredaktören tyckte att det saknades en hel del användbara upplysningar. Till exempel att jag inte hade skrivit vilka öppettider som fanns för slottet, om man kunde lösa entré till slottet eller var slottet låg i Slottsskogen. Då är ju naturligtvis svaret, som alla göteborgare vet, att om någon frågar var finns slottet i Slottsskogen, så svarar man i Slottsskogen, är det gräset som är slott?
Just det.
Ja, ja. Det svarar man. Ja. Nu, jag såg på det att du är ändå inte riktigt nöjd.
Nej, jag vill ge något mer till mina internationella vänner.
Så är det. Den är lite svår också för just de internationella vännerna. Nej, men den trista förklaringen är att det fanns ett slott, som ett Älvsborgs slott, som låg vid klippan ungefär. Över, man kan promenera upp på berget där. Och till det här slottet hörde ett skogsområde som bland annat omfattade dagens slottskogen. Så det är alltså Älvsborgs slott. En
ja, men slottsruin. Det har man väl aldrig hört talas om, Älvsborgs slott?
Det är naturligtvis ett jättetråkigt namn på en skog, men, eller en park, slottskogen. Och det låter lite Stockholms slottskogen.
Ja.
Jag håller med om det.
Mm.
Men det här är väl bara ett tecken på att det faktiskt... finns en del att jobba med i, den göteborgska gatunamns- och parknamnsfloran, helt enkelt.
Helt korrekt.
Men om vi, det var bland annat två saker som jag skulle vilja att vi reder ut här innan vi tar oss vidare i terrängen.
Mm.
Det ena var det du sa om icke-göteborgare.
Ja.
Och då är det väl så här att det är tämligen få icke-göteborgare som vi hittar i den göteborgska terrängen.
Mm.
Och jag tycker egentligen att det här skulle kunna ses som ett svaghetstecken, därför att om du kommer till New York så har du till exempel H.C. Andersen staty i Central Park. H.C. Andersen har ingenting att göra med New York.
Nähä.
Men i New York så ser man ser det självklart som en världsstads ansvar att ta ansvar för världen.
Ja,
nämligen, här har vi en världsberömd författare. Han tillhör världen. Världen tillhör New York. Följaktligen så bör H.C. Andersen finnas där. Medan däremot när man i Borås för ett antal år sedan skulle resa en Pinocchio-staty, så var den självklara invändningen: vad har Pinocchio med Borås att göra?
Mm.
Och så resonerar bara en småstad.
Mm.
Alltså en stad med en metropols självförtroende plockar det som man tycker är vettigt. Vi skulle kunna ha en staty av Winston Churchill eller Mahatma Gandhi eller någonting annat.
Det hade varit otroligt.
Nu finns det kanske lite annat att prioritera, men bara så att vi har detta i åtanke.
Men du menar att du inte tycker att Göteborg får tillräckligt mycket av världsstadsvibbar för att vi har ett torg som heter Esperantoplatsen? Det räcker
det
inte helt.
Det är klart att det är en världsstadsvibb i någon mån, Esperantoplatsen, men det jag menade var att argumentet varför ska vi ha en staty som inte har anknytning till Göteborg är inte någonting som självklart länder oss till heder, utan som får oss att verka lite provinciella.
Ja, men jag tycker kanske inte det är så fel. Eller jag skulle väl snarare kunna säga så här: om alla framstående musiker och skalder som har verkat i Göteborg och besjungt Göteborg hade haft värdiga statyer eller platser, då hade jag väl inte haft något större problem med att man till exempel hade rest en Bruce Springsteen-staty någonstans i närheten av Ullevi. Det hade jag verkligen gått med på. Men nu när det är så många som har lämnats utanför, så tycker jag att det är lite konstigt. Jag har tänkt väldigt mycket på det här med Bellman. Framförallt för att Bellman är en stor favorit hos mig. Kanske hos dig också.
Oh ja.
Ja. Otroligt, otroligt. Alltså jag har aldrig varit i USA, Christian. Och anledningen att jag aldrig har varit i USA är för att jag blir så drabbad när jag är i Stockholm och ser att man går på en gata som heter Kolmätargränd, för att jag har hört om detta i Bellmans sånger. Så att jag blir alldeles liksom rysig och helt uppslukad av historien på ett sätt som gör att jag känner mig febrig nästan. Och min tanke är att jag skulle aldrig klara av att åka till exempel New York och se en sån här gul taxibil eller att se, alltså det skulle bli såna overklighetskänslor. Och så känner jag när jag möter, när man går i Gamla stan i Stockholm och ser gatunamn som har besjungits av Bellman på olika sätt. Men jag tycker att den Bellman-bysten som vi har i Göteborg, som står vid Trädgårdsföreningen, som jag dessutom såg var lite roligt att det var direktören för restaurang Lorensberg, Sofus Petersen, som vi var inne på häromsistens, som har skänkt den till Göteborgs stad. Jag kan känna att Bellman är kanske den svensk som har haft allra minst att göra med Göteborg. Han är så otroligt Stockholm för mig. Det är lite som att vi skulle ha en Jerry Williams-staty i Göteborg. Också trevligt. Och även om jag tycker att det är, jag har många gånger tänkt att jag skulle vilja vara vid Trädgårdsföreningen vid den här Bellman-statyn, och så skulle jag vilja ha exakt den här picknicken som de har i Vila vid denna källa. Att jag skulle liksom vilja ha så rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beccasin, och jag vill ha ägg och jag vill ha oliver och jag vill ha nymfer och jag vill ha trumpetklang och jag vill ha mostrars kärl och gnat eller vad det heter. Alltså jag vill ha hela den picknicken någon gång, och det ska vara flor som pöser ur barmen på alla som är där, en nyss kallnad kyckling som jag sliter vingen av, och allt det där passar i trädgårdsföreningen ända tills man kommer på att det var ju inte där. Och där kan jag känna att nej Bellman, vet du vad? Trots att jag älskar dig så tycker jag att du ska vara i Stockholm.
Ja, det var ju ett brandtal. Jag är lite oklar i vilken riktning detta brandtal egentligen
verkar. Okej, då säger vi så här. Brandtalet är på väg till följande.
Ja, vart ska vi ta vägen?
Det är härligt att Bellman har en staty, för ja. Bellman är härlig.
Ja.
Men det har ingenting med Göteborg att göra. Och det hade varit härligare om till exempel Alf Robertson, country- och dansbandsångaren som gick bort för ungefär 10 år sedan, hade haft en staty som kanske stod i Gamlestan någonstans där han var född och uppvuxen. Han som har besjungit Göteborg många, många gånger om. Jag hade tyckt att det var härligare att Bellman-statyn stod kvar om Lasse Dahlqvist hade haft en riktigt mäktig staty. Lasse Dahlqvist har en staty inne på Liseberg. Men att det är allt som jag skulle säga den mest göteborgska vissångaren någonsin har fått utav stan, tycker jag är lite snålt. När Tåb har 2 statyer utanför Liseberg.
Men jag tror att du är någonting på spåren här när du tecknar tidsramen en smula. Du nämnde här att Robertson gick bort för ungefär 10 år sedan.
Mm.
Och jag skulle vilja ta tillfället i akt att därför också utvidga det här en liten smula från just själva statyerna. För det är ju, ska vi säga, ett lite otympligt och kanske också otidsenligt sätt att apostrofera någon. Framförallt om det ska vara ryttarstatyer och så. Alltså du fyller ett helt torg med en brons- och stenklump.
Med massa stöldbegärligt material.
Med stöldbegärligt material, ja. Precis, mycket koppar i. Då kan man ju tänka sig att man istället uppmärksamma någon i stadsbilden på något annat sätt. Det kan ju vara ett gatunamn, det kan vara en skulptur, men det kan också vara naturligtvis till exempel en park. Parker är ju väldigt trevliga.
Uh-huh.
Så jag tycker inte riktigt att vi ska släppa de här parkerna, eller vi ska absolut inte släppa parkerna. Det tycker jag är viktigt. Om vi tittar då på det göteborgska parkbeståndet så har vi ju några parker med egen namn i. Vi har till exempel Essa Hedlunds park på Hisingen. Essa Hedlund var ju chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, och det är en del av Handelstidningen. Det var en del av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Förlåt, nu trasslar jag till det för mig. Han var chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, men Essa Hedlunds park är en del av Hisingsparken, vad jag försöker säga.
Okay. Mm.
Så kan det gå när man inte riktigt har fått sitt kaffe. Men vi har ju också några till. Vi har ju också på Hisingen också Killers park som ligger vid Ramberget.
Du sa Killers.
Ja, Killers eller Killers park, ja.
Ja, jag trodde du uttalade Killers park.
Ja, nej.
Jag backar direkt,
så
klart.
Och där finns ju ett gott historiskt skäl. Det var ju nämligen så att Alexander Killer, han var en fruktansvärt argsint, kolerisk och genial skotte som kom till Göteborg i början av 1800-talet. Och man kan säga att det var han som liksom införde den industriella revolutionen i Göteborg. Man kunde nämligen gå till hans fabrik och man fick antagligen en utskällning, och samtidigt så kunde man då beställa en annan fabrik när man gick till hans fabrik.
Oj!
Så att man, det är praktiskt. Det var väldigt, väldigt, väldigt behändigt på det viset. Så det går en del historier om att han påstås då egenhändigt ha agat personal och så. Jag vet inte om det är sant. Jag har pratat med några av hans väldigt amabla släktingar som med viss trovärdighet argumentera för att det där bara är en vandringssäge. Men det vi i alla fall vet om den här killen var att han var argsint till humöret, han älskade att fiska lax och han var en fin uppfinnare.
Ja.
Så var det. Han startade en mekanisk verkstad och den låg vid Skeppsbron i Göteborg. Och sen när det började bli lite trångt där så köpte de reservmark på Hisingen.
Mm.
Och den reservmärken låg runt Ramberget och de hade liksom känt att de skulle behöva den. Mm. Och sen så flyttade de helt och hållet över till Hisingen i början av 1900-talet. Och samtidigt så från att ha varit liksom en kaosproduktion, du kunde beställa allting från våffeljärn, paraplykryckor, spottkoppar, järnvägsvagnar, järnvägsbroar och också fartyg, så ströt man det mesta utom fartygen. Så man började tillverka fartyg och så bytte man namn på hela rasket till Götaverken.
Oj då, sådär ja.
Så ja. Blev det.
Mm-mm.
Och då, så att då hade man ett fint varv där, men sen hade man också lite skog över, som då var familjens skog. Och då blev det familjen Killer som då helt enkelt skänkte den här Killers Park. Så här finns det ju liksom en god historisk anledning.
Vet du vad, då tycker jag att vi låter den vara.
Den skulle man kunna låta vara.
Den är motiverad.
Ja, ja. Men däremot så finns det ju skäl kanske att i mer positiv riktning titta på vilka som borde synas i stadsbilden. Och det här handlar ju inte bara om att ge någon något slags postum upprättelse, för att jag menar, folk är ju döda, de vet inte om att de får någon park.
Så men, är det.
Utan det är ju för vår egen skull, det är ju för att vi ska...
Ja, det här är inget altruistiskt projekt på det viset.
Utan vi ska röra oss i ett stadslandskap som är fyllt av spännande och fascinerande berättelser, och då finns det en massa berättelser som är spännande och roliga,
ja.
Och som vi ibland glömmer bort liksom. En av mina favoriter i den göteborgska historien är ju en förutskämpe för demokrati, nämligen Frigga Karlberg.
Ja, som jag ju aldrig har hört talas
om. Men hon höll hundratals eller tusentals föredrag och drev den här föreningen för kvinnlig rösträtt i Göteborg.
Mm.
Och gjorde detta med en energi och fermitet som hade stor betydelse på riksplanet. Så hon är ju en av de viktigaste gestalterna i Göteborgs historia och för den svenska demokratihistorien som helhet.
Och det är ju inte heller fel om man skulle få några grejer till i Göteborg uppkallade efter kvinnor. Det hade ju inte rubbat balansen fullständigt.
Det gör ju ingenting. Och, jag menar, ibland är det ju så här att alltså, i någon mån så speglar ju de här namnen hur Göteborg har sett ut för, och det kan finnas ett värde i att den speglingen ändå är hyggligt korrekt. Vi kan inte låtsas som om
det kommer en massa skotska kvinnliga industrimagnater till Göteborg.
Vi kan inte låtsas som om kvinnor dominerade i till exempel då den skotska köparna aristokratin som kom till Göteborg, eller den brittiska ska vi kanske säga då på början av 1800-talet. Men däremot så ska vi ju inte heller glömma bort dem som faktiskt syntes. Och i Frigga Karlbergs fall så är det ju ett uppenbart fall där hon borde vara mycket, mycket synligare i den göteborgska historien.
Men är Friggagatan uppkallad efter henne?
Nej.
Nej, men det kan den väl vara?
Ja, men vi skulle väl kunna säga det. Men jag tycker mig kunna säga nej med just eftertryck, eftersom ju faktiskt det är väl så att Odinsplatsen ligger ganska nära. Då kan man väl ha sina misstankar om Frigga också, va?
Trist. Ja, så vad har Frigga och Odin någonsin gjort för Göteborg?
Ja, vad har de gjort för Göteborg? Ja. Det kan man fråga sig. men om man sen tittar på några av mina andra gamla idoler så jag är ju väldigt förtjust i Beda Hallberg. Och nu vill jag också för den fullständiga transparensens skull i detta program meddela att Beda Hallberg, hon grundade alltså Majblomman år 1907, tror jag det var. Och det här växte blixtsnabbt. Hon var ett marknadsföringsgeni som lyckades omedelbart ställsla landshövdingar och andra att gå med i den här centralkommittén. Och det blev en braksuccé omedelbart. Men det som jag behöver redovisa här, det är att jag är lite part i målet, eftersom jag faktiskt för ett par veckor sedan minsann utsågs till ambassadör för Majblomman i Göteborg.
Mycket finare än så blir det inte.
Det är så fint, så det är
väldigt fint.
Klokt.
Och det glädjer mig enormt att du är i samma kategori ambassadör för Majblomman som till exempel YouTube-gänget JLC.
Ja, det kan man väl säga. Och vi skulle kunna nämna även drottning Silvia.
Jag hoppas bara innerligt att det blir någon slags fest för er ambassadörer efter corona, och att du placeras vid bordet tillsammans med JLC och att ni utbyter tankar om massmedia tillsammans. Det hade varit spännande.
Nej, det ska vi verkligen göra. Men när nu då detta är sagt och redovisat så vill jag ändå framhålla från ett rent neutralt perspektiv att det är klart att Beda Hallberg måste synas mycket, mycket mer. Beda Hallberg borde ha en park.
Ja, alltså jag är beredd att hålla med, trots att jag inte säger att, alltså Beda Hallberg är inget hushållsnamn hos mig, men jag har svårt att tänka mig någon lika känd form, lika känd företeelse i Sverige bland alla åldrar som Majblomman. den känner ju verkligen folk till.
Alla känner till Majblomman.
Alla absolut. Känner till Majblomman. Så att på det sättet så har ju Göteborg verkligen gjort ett avtryck i och med Beda Hallberg. Och jag misstänker att du snart ska berätta för mig att hon har gjort mer än så.
Beda Hallberg? Ja, ja det kan jag. Det kan jag gärna göra. Ja, nej men, jag tänker faktiskt att vi ska ligga lite lågt med den totala anekdotkavalkaden för Beda Hallberg. Det kan nästan bli ett eget program. Jag förstår nu att du försökte blanda bort korten, för det var nämligen dags för ledtråd nummer 2.
Oj, det var dags för. Okej.
Du har ju fått den första ledtråden på trepoängsnivå.
Krokat fick privilegiet att bli Göteborgs första tobaksspinneri.
Jubelutmaningen för Ina Lundström. Alldeles riktigt. Tre poäng. Handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett göteborgsk tobaksspinneri. Och nu kommer då alltså ledtråd nummer 2 här på tvåpoängsnivån. Detta år påbörjades ett stort arbete med att förbättra Göteborgs fästningsmurar. Huvudsakligen efter Erik Dahlbergs ritningar. Där fick du något att bita i. Det fanns lite ledtrådar där, va? Stort arbete med att förbättra Göteborgs fästningsmurar. Huvudsakligen efter Erik Dahlbergs ritningar. Vad har du att säga om det?
Ja. Det, min spontana känsla är ju, herre min gud, vad jag borde veta mer om Erik Dahlberg, kände jag direkt. För att jag är ju så bekant med gatan. Erik Dahlbergsgatan.
Vad har Erik Dahlbergsgatan för temperament?
Ja, hur känns det på Erik Dahlbergsgatan? Ja. Min bästa vän under uppväxten bodde på Erik Dahlbergsgatan. Jag har tillbringat väldigt mycket tid på Erik Dahlbergsgatan. Och har jag någon gång tänkt, undra vem den här Erik Dahlberg är? Någon gång har jag tänkt det, och någonting säger mig att jag då hamnade. Men vad han gjorde? Ja, han ritade uppenbarligen fästningsmurar. Eller ritningar till fästningsmurar. Och fästningar förbättra. Alltså jag tror ju fortfarande att det doftar 1700-tal, men jag är fasiken inte så mycket närmare än så. På andra sidan så det skulle, alltså så lite som jag vet om Erik Dahlberg, så skulle det också kunna vara 1800-tal. Men håller man på att förstärka fästningar då? Ja, det gjorde man väl kanske. Nej, fasen, jag får passa. Jag får vänta in enpoängsfrågan nu med. Erik Dahlberg. Men den gjorde ont, Christian. Jag får vibba tillbaka när jag reciterade någon Lasse Dahlqvist-låt här i podden och du fick gissa.
Vi får fortsätta här och diskutera hur vi vill som gåva till göteborgarna förändra berättelserna i Göteborgs offentliga rum. För det är faktiskt vad vi vill göra.
Ja, men det vill vi verkligen.
Men vi vill göra det på ett ganska mjukt sätt, på ett ganska göteborgskt sätt. Vi rensar inte ut, vi bara lägger till.
Vi bara lägger till, och vi har pratat om att det finns lite olika statyer. Jag har naturligtvis försökt lite smidigt propagera för en Alf Robertsson-staty, men det finns också problem med statyer. Vi pratar om det, de snos, det känns lite otidsenligt. Det är inte garanterat att någon riktigt vet exakt varför den här statyn finns eller. Jag menar, jag har ju uppenbarligen tillbringat massor av tid på Erik Dahlbergsgatan utan att ha kommit andligt närmare Erik Dahlberg.
Ja, hur ska vi göra med det då? Just det faktum att historierna ändå inte riktigt lever. Jag tänker mig att ganska många göteborgare dagligen passerar Kopparmära.
Ja.
Där sitter Karl IX, som är Gustav II Adolfs farsa. Och då är frågan om man då med mellan tummen och pekfingret försöker föreställa sig hur många av de göteborgare som går förbi där dagligen vet det. Når vi 50%? Jag är inte säker på det.
Nej, jag tror inte alls att vi når 50%. Jag tror att det är otroligt många mer människor som skulle kunna svara rätt på frågan var ligger Kopparmära?
Ja.
Än som skulle kunna svara rätt på frågan var står Karl den IX staty? För att inte tala om en plats som ligger otroligt centralt av en tillägnat en person som jag har uppfört och sett till att det finns väldigt mycket offentlig konst i Göteborg, Charles Felix Lindberg.
Ja.
Och jag blir alltid lite rörd och lite sorgsen när jag går förbi Charles Felix Lindbergs plats längs med avenyn. För jag tycker att den inte riktigt... Det finns aldrig någon som säger till någon annan i Göteborg, vi ses vid Charles Felix Lindbergs plats.
Nej, jag skulle gissa att förklaringen där skulle kunna vara att den platsen är, den fyller ingen annan funktion än att just se till att Charles Felix Inberg blir ihågkommen.
Precis.
Alltså om du har en
lite pliktskyldig.
En lite pliktskyldig plats, va? Medan däremot Gustav Adolfs torg är ändå en punkt som är där det finns så att säga skäl att söka sig dit.
Ja.
Och att identifiera platsen på ett visst sätt. Men,
så där kan man säga. Vi ses vid Gustav Adolfs torg eller vi ses vid Nils Erikssons terminalen.
Ja.
Men vid Gustav Adolfs torg så är det enkelt. För Gustav Adolf står där. Ja. Så man bara, här ska staden ligga. Det här vet jag. Nils Eriksson, där känner inte jag direkt att jag vet exakt vad han gjorde.
Nej, han byggde ju järnvägar.
Ja, men se där. Ja. Det var ju i alla fall passande.
Alltid något, ja. Men där tycker jag det finns ju en förtjusande variant. Nämligen att unga göteborgare säger ju Nisseplatsen eller Nisseterminalen.
Just det.
Och det är egentligen lite ogöteborskt, va? Det är nästan lite stockholmskt.
Ja, jag får lite den känslan.
Ja, ja. För stockholmare är ju väldigt, väldigt svaga för att hitta på det som de tycker är då kvicka omskrivningar. Mm. Alltså du vet, du smetar halka på slangen
istället
för att ha...
Kristi flygare som var här i våras.
Kristi flygare, vet du. Man åker till Kanarieholmarna.
Ja, exakt. Det är ju helt ogöteborskt.
Så det betyder också att när stockholmare försöker göra göteborgsvitser, det har jag sett ibland, så kanske de kanske kan vara lite roliga, men göteborgska är de inte. Jag menar, jag läste någonstans att föräldrar som flyttade isär skulle då heta Päronsplitt.
Just det.
Och det finns ju ingen möjlighet i världen att någon göteborgare varit i närheten med att formulera en sån.
Det skulle aldrig ske. Grunka. Nej, det skulle aldrig hända. Nej, precis. Det är ju att man gör sig till med en liksom slang. Nej, det är absolut inte göteborgskt.
Så funkar.
Så därför är barnen får fortsätta säga Nisseplatsen,
ja, men
vi kommer inte propagera för att den ska döpas om till det.
Nej. Det ska vi inte göra, men det är...
Däremot så tycker jag absolut att det skulle kunna stå en Sonja Hedenbratt i Masthugget. Det hade kunnat stå en Kent Andersson i Lundby. Jag hade gärna fått stå en Lasse Dahlqvist någonstans utanför Göteborg. Jag tycker att Pia Sundhage gärna skulle kunna få en staty. Gunnar Gren och Ingo har statyer. Jag tycker Pia som första kvinnliga fotbollsproffs i Sverige skulle kunna få en staty.
Men Pia Sundhage är ju fortfarande i livet i allra högsta grad.
Ja, jag visste att du skulle säga det här, Christian. Ja. Så då har jag med mig argument. Ah. Jag ska bara bläddra bland argumenten här.
Nu tar hon fram papper.
Nu,
det står
nu,
argument.
Ja, här är argument. Då tar vi fram här. Carl Gustav Lindgren blev omkallad till Charles Lindley för antagligen låta som att han kom mer från någon, någon over there som man kan lyssna på Lasse Dahlqvist om man vet hur det gick till. Han fick sin byst på Järntorget 1952. Charles Lindley bildade Transportarbetarförbundet och det står en byst där vid Olof Palmes plats i Göteborg och på den granitsocken står det sjöman, agitator och arbetarledare. Uppfördes 1952, Charles Lindley, han levde fram till 1957. Så att, och jag tror ju inte att man gjorde så, han är på väg att ryka, vi uppför en byst. Utan uppenbarligen har vi här ett prejudikat på att det går alldeles utmärkt i det göteborgska offentliga rummet att resa statyer över levande personer. Så, Pia? Ja.
Det finns ju, ja, jag kan hålla med om det, absolut. Det är klart att Pia Sundhage ska ha en staty och jag känner mig helt förvissad om att hon kommer att vara värdig en staty också.
Mm.
Men så att jag vill betona att det jag säger nu inte handlar om Pia Sundhage.
Nej.
Men det som min poäng är väl ändå att så länge någon är i livet så är ju vederbörande så att säga inte ett slutet system. Det vill säga det kan dyka upp något nytt om vi...
Oh, det kan bli jobbigt.
Ja, man tänker sig... Ja, vi tar en artist som Van Morrison som nu på sistone har börjat skriva låtar om vaccinskepsis och sånt där.
Ja, och antisemitism såklart.
Ja, och då känner man... Om man då till exempel har en tatuering med Van Morrison så kanske man hyser lite blandade känslor inför den här tatueringen.
Har du det, Christian?
Det hade varit underbart att kunna berätta att jag har en Van Morrison tatuering hela ryggen.
Ja. Nej, men jag håller med. Van Morrison och Morrissey är två stycken snarliknande
Morrison
namn som
Morrissey,
båda två har fått många nya idéer på äldre tid.
Det har de fått och nu behöver inte detta på något vis påverka deras konstnärskap, men det är ju en ganska...
Det är vanskligt.
Det är en komplicerad cocktail som leder till den folkkärhet som så småningom lämnar avtryck i stadsbilden, så kan man väl säga.
Jag förstår, jag förstår. Och det talar ju för ett väldigt, väldigt stort och blaffigt och maffigt Alf Robertson-monument.
Ja, absolut. Det kan jag hålla med om.
Men...
vi kommer inte undra Alf Robertson här.
Nej, det gör vi inte. Men samtidigt så kan jag känna att Alf Robertson, han får ju gärna vara i Gamlestan där han är uppvuxen. Ja. Jag skulle kanske inte känna att, att Slottsskogen... Alf Robertsson-skogen. Det är lite mycket till och med för mig.
Ja, absolut.
Och det låter inte så bra heller.
Har du några andra personer som du skulle se utöver Alf Robertsson här? Jag känner att vi har en liten tunn argumentationslinje här ja. Nu.
Nej, men Lasse Dahlqvist tycker jag.
Lasse Dahlqvist,
ja. Gärna något. Mm. Gärna något. Mm. Och gärna... ja, gärna en staty vid vattnet någonstans. Det tycker jag hade varit väldigt, väldigt trevligt. Som sagt, inne på Liseberg finns han. Sten-Åke Cederhök finns också inne på Liseberg. Jag tycker inte riktigt det räknas.
Nej.
På samma sätt. Kent Andersson tycker jag absolut. Och jag tycker Sonja Hedenbratt också väldigt, väldigt mycket. Så det är väl de jag kanske... Men Alf skulle jag ju dra min lans för. Mm.
Det kan jag absolut tycka.
Men samtidigt så kanske det inte är någon av dem som... Det är inte någon av de namnen som låter så bra om man tänker sig att man vill ha ett nytt namn till just Slottsskogen.
Nej. Men kan man kan inte... Man skulle inte kunna ge dem lite snärt... Alltså det kan ju heta Alfskogen.
Alfskogen, jo.
Ja.
Det låter lite fantasy, är det inte det?
Ja, uh-huh. lite grann. Jag tänker några namn som jag... som jag skulle vilja se synliggöra lite grann i stadsbilden. Jag kan ta tre tjejer här till en början.
Ja.
Nu vet jag att de är inte helt osynliga, men de skulle kunna bli mycket, mycket synligare.
Mm.
Den ena är ju Emerentia Krakow.
Ja.
Som var hjälte i en skärmytsling med danskarna år 1612. Och det är ändå ett ganska maffigt namn.
Ja, och det var ju en så cool berättelse som jag återberättat så många gånger sen du berättade det i podden.
Hon hällde kokande lut över danskarna och sen så lät hon slå ihjäl lite danskar med brödspad och så. Och sen så har vi ju som vi också har nämnt tidigare i podden Beata de Lagarde som jag gärna ser som Göteborgs första lobbyist som på 1650-talet tog hand om Karl X Gustav när han var här och skulle gärna ha 200 rätter om dagen och sådär, så då fick de jobba hårt i köket. Sen finns ju den här Dixon-familjen som var väldigt dominant under andra halvan av 1800-talet. De var ju timmerkungar. Men det fanns i den här familjen också en kvinna som heter Beatrice Dixon som var som hade väldigt stor betydelse kan man säga i ett slags jag kan kalla det för borgerlig kvinnorörelse. Hon kom ju från en aristokratisk miljö men hon understödde personligen som egna kontanter ibland flera tusen kvinnor.
Oj!
Så att hon var så att säga en egen understödsverksamhet.
Och flera tusen?
Mellanåt flera tusen. Och det var någon som skrev sen en sån här levnadstecknare som skrev att hennes ekonomiska sinne var inte helt realistiskt. Och det kan man väl tycka samtidigt. Så det är väl ett om man nu har väldigt mycket pengar över och brinner för att hjälpa människor så är väl det faktiskt det allra bästa man kan göra.
Mm, mm. Ja, men hon kan få brytas ut. För jag menar, det finns ju lite Dixon här och där. Det dyker ju upp. Men det är ju inte Beatrice Dixon.
Det är inte Beatrice Dixon. Och man kan säga att Dixon-familjen den flyter ihop även för professionella historiker.
Alltså vad skönt.
Det är ganska många generationer och man har liksom en känsla av att de heter Oscar och de heter James och de heter Robert. Och det kan lätt bli lite dimmigt där. Men jag har till slut lyckats få lite ordning på dem, men det skulle bli ett helt eget program så vi tar egentligen och släpper det just nu. Men där är ju några, men sen tänker jag på till exempel en författare som Bengt Anderberg som ju kanske skulle kunna synliggöras lite mer i Göteborg och även Evert Lundström som skrev de här romanerna om Lilla London på 60-talet. Han var ju en slags göteborgsk Fågelström skulle man kunna säga. Så, så att nog går det att titta lite mer på detta.
Men jag vet inte om jag tycker att någon av de namnen riktigt liksom... om man ska gå tillbaka till det vi pratade om i början här då, med Slottsskogen. Det kanske ändå känns mastigt att ha Evertsskogen.
Ja, det kan det göra.
Men... Och tänk vad många som hade trott att det handlar om Tåb.
Ja, men det är sant. Mm. Det kan jag väl hålla med om. Det kanske är därför som, som man inte riktigt har kunnat landa de här bollarna. Nej, men sen finns det ju också gestalter som ju är, jag tänker på de här sagofigurerna, och kanske går det också att knyta ihop vår strävan här, de här olika ambitionstrådarna, nämligen vi har ju Karl Ada-berättelserna,
ja.
Och vi har ju inte någon Karlplats och vi har inte någon Ada-plats heller.
Nej, det har vi inte. Vi har Karl Ada inne på Liseberg, ja, återigen.
Ja, precis, eller vid entrén i alla fall.
Mm.
Men där känner jag ju väldigt varmt för en bifigur som kallas för Beda.
Ah.
Och det finns ju bland Göteborgsvitsberättare finns ju sådana som enbart berättar bedavitser. Och bedavitserna, de har kommit lite grann i vanrykte under de senaste åren, därför att de kan landa lite fel, som det heter. De kan ha lite sexistisk prägel, de kan vara lite fördomsfulla och kanske helt enkelt inte riktigt passa i 2021 års djupt medvetna kontext. Samtidigt är det ju en del av vårt kulturarv. Alltså, typiska bedavitsar är ju saker som att Beda går till doktorn och så sätter doktorn skåpet mot ryggen på henne, och så säger hon då: usch, så kalla läppar doktorn har. Det är en bedavits. Man får liksom vara lite varsam med dem då.
Mm.
Jag hörde en förtjusande bedavits häromdagen faktiskt. Jag var väl Lejontrappan och skulle hålla ett litet sånt här stadspromenadsföredrag, och då fick jag som arvode en ny bedavits. Det är ändå ett furstigt arvode.
Oklar momsats,
men jag tänker inte upplysa skattemyndigheten om detta. Men då var det en kvinna som sa till mig att Beda, hon kommer in på biblioteket och så säger hon att jag skulle vilja ha en Big Mac Company. Och då säger bibliotekarien: ursäkta, det här är faktiskt bibliotek. Då säger Beda: jag skulle vilja ha en Big Mac och Company. Och den var liksom lite rörande. Men det fina med den är naturligtvis att det uppstår en oro hos åhörarna.
Ja.
Alltså innan man har landat den, så sitter alla på helspänn och tänker: tänk om det här blir något djupt sexistiskt,
ja,
eller olämpligt.
För jag har hört min mängd Beda-berättelser i mitt liv. Jag vet vart det här brukar barka.
Man vet.
Det skapar en spänning.
Det skapar en spänning. Mm. Det är lite grann som den här, en av mina favoritsvitsar, nämligen två krater som flyttar isär, kallas för Särbokraterna. Det är en jättetrevlig vits. Men minst halva värdet ligger ju i oron hos åhörarna som tror att nu kommer det en ganska obehaglig, främlingsfientlig skojighet här.
Ja.
Det kommer bli en försagd tystnad. Vi måste kunna hantera det här. Vi ska ändå överleva den närmaste halvtimmen tillsammans i rummet. Och så att lättnaden då...
Tänker JLC när ni just, sitter där, ja, runt samma precis, bord på Majblommiddagen.
Lättnaden sen när den då är så pass harmlös är...
Ja, men det är väldigt fint. Och så tänker jag också att så här, och ge någonting till Beda. Jag tycker att det är ganska, om jag tänker vilka ställen jag har starkast koppling till, nu är det för att jag bor i Majorna såklart, men sjömanshustrun naturligtvis på Kampanilen, hon är ju inte en specifik person, utan hon står ju där som en representant för väldigt många, och det tycker jag är väldigt fint. Samma sak med Stigbergs Lasse, som står vid Allmänna vägen där också i Majorna. Det är också en symbol för... Ja, det är som att man säger, men det var mycket sjöfart, och det finns ju också en fiktiv person som heter Stigbergs Lasse naturligtvis, men här är någon som får representera alla de här, och om man skulle göra någonting till den här Beda, så är det ju också som kvinnorna som kanske inte har haft huvudrollen och blivit lite skojade åt, men som får ta en förstlig plats idag. Det ger mig, det firar jag med en snus. Jag fick lite rysningar, lite Bellman-rysningar nu.
Och det känns som att vi också faktiskt anar en möjlighet att knyta ihop vår strävan här. Men innan vi gör det, så har vi faktiskt den sista ledtråden att landa i. Det är nämligen så här då i denna jubelutmaning. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kallade det för jubelutmaning i förra programmet.
Nej, jubelgåta.
Jubelgåtan. Jubelåsnan är jag det. Nästa gång ska jag skriva upp vad tävlingen heter. Men i alla händelser så är det... Sista ledtråden här.
Mm.
Du har alltså fått då på trepoängsnivån att handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett göteborgskt tobaksspinneri. Och sen så har vi detta år påbörjades ett stort arbete med Göteborgs fästningsmurar efter Erik Dahlbergs ritningar. Och slutligen då den sista ledtråden på enpoängsnivån.
Mm.
Detta år började man bygga skansen Kronan.
Oj då. Oj, 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 oj. Du, jag är på djupt vatten.
Nu är du på djupt vatten.
Det ska jag säga dig. Ja. Började bygga skansen Kronan. Det jag tänker, utan att veta, är att skansen Kronan är en ny fästning med Göteborgs mått mätt. Jag tror att den är nyare än skansen Lejonet och nyare än Älvsborgs fästning, tror jag. Okej, det var det.
Nej, det här, vi lyssnar med spänning.
Det här kommer gå dåligt. Började man bygga skansen Krona? Varför tror jag att den är ny? Varför tänker jag att den inte är? Varför tänker jag att den är ny? Alltså det vill säga typ tidigt 1800-tal kanske. Fasiken, jag vet inte. Privilegium Göteborgs tobaksspinneri. Där var jag inne på att det skulle varit väldigt, väldigt länge sedan. För jag tänker att ett privilegium betyder ju att det var den första som fick göra det typ. Att det inte fanns göteborgska tobaksspinnerier innan. Samtidigt det kunde ju varit en handelsvara och man kanske inte såg direkt att man skulle ha någon användning för ett sånt här. Och sen så skulle fästningarna förbättras. Det har säkert med något jäkla krig att göra som jag är mindre intresserad av om de inte utspelar sig på 1900-talet. Ja, det här kan gå helt åt helvete, Christian Wedel.
Är det något sekel du kan utesluta?
Ja, 1900-talet.
1900-talet kan du utesluta.
Uteslutet.
Ja, ja. Då har vi tre sekel kvar.
Då har vi tre sekel kvar. Ja. Och någonting gör att jag känner att Erik Dahlbergs ritningar... Alltså jag tänker att om man skulle göra det på 1600-talet då skulle de ju också vara från strax dessförinnan och det känns inte som att det är så jävla gammal. Länge sedan kan det väl inte ha varit som Erik Dahlberg fanns. Göteborgs tobaksspinneri och det här med privilegium för Göteborgs tobaksspinneri gör att jag också flyttar fram lite från 1600-talet nu när jag tänker efter att jag tänker att det ändå har skett någon slags industriell revolution kring Sjuhärad och man har börjat industrialisera saker och ting lite mer enligt någon slags det får bli ett höftskott och det höftskottet kommer landa ganska sent, det kommer landa på år 1812.
1812?
Mm.
Ja, idag har du haft bekymmer.
Ja, det har jag verkligen haft. Det ska sägas.
Det får jag säga. Ja. Nej, 1812 hade man faktiskt i princip börjat riva de göteborgska fästningsmurarna.
Aj, 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 aj.
Så att man börjar inte förbättra dem.
Nej.
Utan året är, håll i det nu, 1687.
Åh, herregud.
Så att det här var
man
svårt.
Började bygga skansen Krona 1687.
Ja, det är hårt.
Det tänkte inte jag på när jag var på julbord där för några år sedan.
Nej. Det kändes inte så.
Sex. Alltså här var jag ju off med 150 år.
Det här var tufft.
Det här var verkligen tufft, Christian. Men det ska det vara ibland.
Mm, ja, ja. Nej, men samtidigt så har du ju med bravur kammat hem poänger de tidigare delmomenten här. Så att jag tycker inte att du ska känna dig alltför nedslagen.
Okej. Men då måste vi ändå bara pausa och säga så här. Vem var Erik Dahlberg?
Erik Dahlberg, han var chef över alla svenska befästningar. Han var en sån här en ganska skrytsam sån här larger than life figur. Han har skrivit en dagbok där han själv framhåller hur viktig han är. Så att om man läser hans dagbok så verkar det till exempel som om det var han som hittade på att de skulle tåga över Stora Bält 1658. Och han åkte runt och tecknade. Han var en kan man säga en superkarriärist. Jag har också läst någonstans att han eventuellt var den första svensk som åt glass. Mm. Det är en apart uppgift. Jag får vara lite försiktig med det, men jag har sett det någonstans. Och han var också så att Erik Dahlberg, han ville göra ett stort illustrerat planschverk, alltså en stor bok om Sverige. Och på den tiden så var ju illustrationer, det bästa man kunde göra var ju sådana här kopparstick. Så då tecknade man, och sen så hade man en kopparstickare då som gjorde de här gravyrerna. Och det här jobbade han med under hela livet, men det finns då några sådana som han har gjort över Göteborg. Och då har han också förbättrat lite grann så att byggnaderna ser pampigare ut. Och de här murarna som han själv har ritat ser pampigare ut. Och Skansen Kronan och Skansen Lejonet ser också lite pampigare ut, va?
Fasiken alltså.
Men det jag egentligen vill ha sagt är att jag garanterar att du har sett någonting av Erik Dahlberg från det här planschverket som heter Svecia Antiqua et Hodierna. Det betyder Sverige för och nu.
Men alltså är det här
samtida, det är det enda från 1600-talet som finns i stort sett.
Ja. Så det är inte samtida som den här, vad heter han nu, den här historikern som sa att Sverige, att Antarktis, eller vad säger jag, Atlantis låg i Sverige.
Rudbeck.
Rudbeck, det är inte samtida med Rudbeck.
Jo, han är samtida med Rudbeck.
Åh, vet du vad, då hade jag, någonstans så tycker jag att så här borde jag ha kunnat tänka då. Utan att veta vem Erik Dahlberg är, så borde jag kunna tänka så här. Att Erik Dahlbergs gatan i Vasastan, den är uppenbarligen uppförd under 1800-talet. Ja. Och när, vilken tidsperiod vurmade man för under 1800-talet? Okay. Vilka svenskar från, då var det ju svenskar från 1600-talet som man vurmade för. Ja. Det var ju för, är det ett resonemang jag skulle vilja ha haft med
jag
mig?
Jag tycker att det var ett väldigt klokt resonemang nu så här efterskott. Men nu ska vi faktiskt se vad vi ska vurma för nu.
Vi går till något som är lite lättare att lösa.
Ja, låt oss vurma för vad vi vurmar för.
Vi var inne på det här med beda.
Ja.
Och också att beda får symbolisera många bedor. Mm.
Men för att jag känner att det här har vi ju, det finns egentligen tre stycken fundamentala observationer här i vår spaning idag. Det ena är att vi började med att egentligen ventilera vårt missnöje över namnet Slottsskogen. Vi har visserligen framhållit att vi inte har något behov av att gå in och revidera gatubilden. Vi vill inte sänka några ryttarstatyer i Stora Hamnkanalen eller liknande. Det betyder inte att vi ger Karl IX eller Gustav II Adolf fribiljett till allt eventuellt elände de har hittat på, och det finns en hel del på det kontot. Utan vi låter det vara. Vi tycker att det kan vara lärorikt att se även halvgangsters ibland i den göteborgska stadsbilden. Men vi känner att vi konstaterade inledningsvis att Slottsskogen var lite träigt, tråkigt, lite allmänt.
Ja.
Och vitsen att gräset är slott räcker inte
nej,
hela
tiden. Nej, det är en svag vits.
Samtidigt så ville vi också, vi hade ett par personer, framförallt några kvinnor som vi ville göra synliga stadsbilden, till exempel Fredrik Karlberg och min favorit Beda Hallberg, marknadsföringsgeniet med Majblomman.
Ja.
Och sen slutligen att de här halvt mytologiska, göteborgska, symboliska gestalterna Karl, Ada, Beda, Osborn, Chims. Chims är ju ett göteborgskt uttal av James.
Alltså det är så fint.
Och att de borde synliggöras på något sätt. Och där framhöll jag att mitt hjärta klappar lite extra för just Beda. Men det jag egentligen vill försöka få sagt här, Ina, är att här kan vi kan låta dessa tre mäktiga floder av lokalpatriotisk ambition liksom flyta samman. Slottsskogen, Beda Hallberg och Beda liksom.
Ja.
Så nu kommer mitt förslag.
Ja.
Sitter du bra?
Ja, jag tar en snus.
Lägg in en snus.
Ja.
Var redo. Så här. Nu kommer det.
Ja.
Nu. Jag tycker så här, Ina. Vi ger Slottsskogen namnet Bedaparken.
Det låter ju
enkelt och rakt. Vi fasar ut det gamla namnet Slottsskogen. Alltså det har faktiskt funnits i praktiken i 400 år. Men göteborgarna har fortfarande inte lärt sig det. Det kommer inte att bli någon förbättring på den fronten.
Nej.
Vi kan släppa detta. Slottsskogen finns kvar. Man kan äta precis hur mycket rött vin och pimpinella och kyckling allt man vill där. Och en nyss skjuten pekasin. Och vad man nu föreställer sig. Alla värden består. Om någon skulle undra lite mer explicit, så heter Bedaparken Bedaparken för Beda Hallbergs skull.
Ja.
Beda Hallbergs park låter lite styltigt.
Mm,
men Bedaparken låter spännande. Och ja, det är till och med så här att det låter så spännande att jag föreställer mig att fler kommer att försöka gå till botten med namnet,
ja,
än om det här hetat Beda Hallbergs park.
Ja, gud, ja.
Slutligen, det faktum att det är just Majblomman som apostroferas. Så där har vi ju en park, en blomstrande, prunkande park.
Jag ryser. Det är otroligt.
Bara byta ut skyltarna.
Alltså jag har aldrig hållit med dig mer. Bedaparken.
Det är det enda som gör mig lite oroad.
Ja precis. Men, och det ska du vara. Ja. Men jag ser också framför mig samtalen. Två personer som på ett trevligt och vänskapligt vis gnabbas om varför det heter Bedaparken. Den ena säger, men det är ju för Beda, Karl och Ada Beda såklart. Och sen andra, nej men det är ju Beda Hallberg, jag har hört talas om. Men Majblommans grundare. Ja, var det en kvinna som gjorde den? Ja, hon var göteborgare. Va? Jaha, fast min pappa alltid sagt att det är Beda, för Beda var alltid den lite slampiga i Karl och Ada-berättelserna. Nej, han har fel. Och så är det så trevligt. Och sen så någonstans längs vägen så kommer de fram till att båda har rätt. När de hittar det här poddavsnittet då.
Ja, och det här kan vi göra genom en folkresning. Det är ju bara så här att alla som lyssnar på denna podd beordras att härmed, från och med imorgon, från och med nu,
ja,
från och med denna sekund, att alltid hänvisa till det som tidigare var känt som Slottsskogen, som Bedaparken, så kommer detta att etableras.
Jag ska ut på stan och börja redan nu.
Kära vänner, vi ses i Bedaparken!
Ja, det gör vi.
Väl mött!
Ja, det är fint, hej då!
Håll ölen kall! Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.